Under sommarveckorna så har du kanske märkt att vi bjuder in en gäst till varje avsnitt av politiken för att prata mer specifikt kring vissa ämnen. Och i det här avsnittet så ska vi fundera på miljö och klimat när det kommer till politik. Och kanske vem som egentligen driver de här grejerna i det här landet. Vem har vi bjudit in, Marianne, den här veckan?
Nu har vi bjudit in Joel Lindholm från Natur och miljö. Berätta, Joel, vad du gör.
Tack, det är väldigt trevligt att vara här. Jag är då ordförande i Natur och miljö, har varit det nu i, vad ska man säga, ungefär 1,5 år. Tidigare har jag suttit i styrelsen under 2 års tid innan jag blev ordförande. Men jag har gjort lite allt möjligt när det berör miljöfrågor runt om i svensk Finland.
Vad fick dig alltså så där från början att börja vurma extra mycket för miljön, naturen och sådär?
Alltså jag har alltid varit intresserad sedan barnsben av naturen och skogen och att vara i Östersjön och ut på havet och djur och vad ska man säga, nyfikenheten kanske och djur och hur de beter sig har alltid legat mig varmt om hjärta. Men det var kanske vid senare år när jag flyttade till Åland från Nykarleby 2009 som jag verkligen började sätta mig in i området både politiskt, antropologiskt men också att förstå de större helheterna.
Mm. Vilka är det coolaste djuret och varför?
Mitt favoritdjur är ju sengångare måste jag säga.
Ja, okej.
Ser ut och har det ganska bra.
Ja, ja, ja.
Tycker du, om du har jobbat många år med de här klimat- och miljöfrågorna, är det liksom stor skillnad i hur diskussionen kring de här frågorna ser ut nu jämfört med när du i början blev intresserad?
Jag skulle säga att det har nästan blivit så för min del. Jag blev intresserad då 2009 och började läsa på. Och jag förstod mer och mer allt efter åren gick. Och man kan säga så här att det tog nästan 15 år för mig att komma ikapp all forskning inom området och att förstå helheterna kring hur vissa frågor berör andra frågor. Ska vi säga hur klimatmodelleringar och klimatförändringen påverkar biodiversiteten eller hur biodiversiteten påverkar klimatet på olika sätt. Och jag vet inte, vi har kommit en del vidare på vägen skulle jag säga, men det verkar nästan som att det har blivit en fråga som inte är lika aktuell längre som det var, ska vi säga, nästan 4 år sedan. Under tiden när Greta Thunberg verkligen var skapade spridning med Fridays for Future.
Mm. Mm.
Vad har hänt under de här 4 åren tycker du då?
Ja, det har kommit mycket emellan. Vi har pandemi, vi har krig. Men vi har också, för den sakens skull, klimatförändringen och naturförlusten som verkligen börjar visa sig runt om i världen. Och jag kan ju egentligen bara spekulera, men kanske också ta lite tag i forskningen där också.
Mm.
Med att vi kanske inte vill bry oss i lika stor utsträckning som vi har gjort tidigare.
Och när eller du säger att vi, menar du då medborgarna eller menar du liksom politikerna eller menar du oss alla?
Kanske lite oss alla. Alltså det finns ju många som bryr sig också. Men att nu när det börjar komma in i de här svåra frågorna, alltså det kanske är någonting som man lämnar bort i vissa fall. I det här när man har andra bekymmer som man måste ta itu med samtidigt.
Mm.
Jag vet inte heller, jag märker själv också från min egen sida att tiden räcker inte till lika mycket längre heller till att göra det. Att du kanske måste fokusera på annat som att få en inkomst till exempel, vilket gör att du måste välja bort vissa saker även om det ligger dig varmt om hjärta. Ska vi säga när det kommer till aktivismen då, att tiden inte finns för att engagera sig i så stor utsträckning som man kanske vill.
Och det här, så är det här fallet för dig också? Att du märker att du får börja liksom ge efter för att du måste få bröd på bordet och sådär?
Jag valde en liten annan väg här för några år sedan. Innan ska vi säga att min hållbarhet och miljö och klimatengagemang var kanske mer vid sidan om som ett volontärarbete som jag satte väldigt mycket tid på. Men i och med att jag började se att klimatförändringen och naturförlusten, ska vi säga, börjar bli mer och mer aktuell och det börjar gå snabbare. Vi börjar se, verkligen se tydliga tecken på att vi går in i en väldigt utmanande tid. Så börjar sakta men säkert jobba mot att jag ska kunna jobba med det här på heltid.
Mm.
Vilket har varit svårt, men att nu börjar man vara där då. Men det har krävt flera år av förberedelser innan jag kom till det steget.
Mm. Men det är intressant att du säger det där, att de senaste åren är det inte lika stort fokus. Jag upplever ju det här i allra högsta grad själv när jag rapporterar mycket om klimatfrågor. Att jag märker av ett mindre intresse hos publiken, och jag märker av det också när man är ute och träffar folk och pratar om de här frågorna, att det finns liksom så mycket andra problem att fokusera på nu. Att med pandemin blev det ju jätteintensivt fokus på pandemi, mm-hmm. och klimatfrågorna försvann från bordet, och sen hade det liksom fortsatt efter det med kriget mot Ukraina, och just nu jättemycket fokus går ju till Israel och Palestina, och det är ju inte fråga om att de här frågorna inte skulle få. Alltså de ska ju få uppmärksamhet, men det är ju klart, precis som Joel säger, att uppmärksamheten och tiden räcker inte liksom till allt. Och det gäller ju i allra högsta grad också den här nyhetströttheten på något sätt.
Men jag håller inte med om att alltså, idag jämfört med för 4 år sedan så är vi typ alla mycket mera medvetna om att miljön mår dåligt, klimatet har det sämre, och vi mera om vad vi borde göra i varje
precis,
fall.
Och det här syns ju också i många sådana medborgarbarometrar och liksom enkäter och så, att folk är oroliga för klimatet och funderar på att det är vettigt att flyga till Medelhavet på semester när det rent konkret kommer att vara över 40 grader hett och så här. Men att få det här den här klimatuppmärksamheten att nå så långt som till beslutsfattarna sen ändå är på något sätt svårt. Så jag vet inte, kanske där också finns en viss uppfattning om att vi redan gör jättemycket och kanske man inte behöver göra så mycket mer. Eller vad tycker du, Joel? Finns det liksom en sån aspekt där?
Jag funderar väldigt mycket på det här, kan jag säga.
Ja.
För att det är en så aktuell fråga. Och att det jag tänker på är att kanske när vi har pandemier och krigen, alltså de är väldigt tätt sammanlänkade med naturförlusten, alltså bristande resurser och klimatförändringen.
Mm.
Och här har vi kanske inte gjort den här kopplingen i lika stor utsträckning kanske i samhällsdebatten.
Nej.
Att de hänger väldigt mycket samman.
Mm.
Och det kan man se i studier som har sett, det har man sett i modelleringen och studierna också, i att klimatförändringen, när den går in i en mer intensiv fas, så kommer vi att se de här typerna av konflikter som vi ser idag.
När vi nu pratar mycket om att stänga gränser och ha kontrollerad invandring i Europa, så det här är ju inte en fråga som blir lättare att hantera med klimatkrisen när den blir värre och får massvis med människor på flykt.
Mm-hmm. Är du, Joel, till din natur en optimist eller pessimist?
Oj, den där. Jag tänkte att jag skulle få den där frågan. Jag brukar få den ganska ofta.
Ja.
Jag är en realist och försöka vara så optimistisk som möjligt. Så optimistisk som möjligt. För att det är ändå viktigt att vi tittar på lösningar och försöker öka förståelsen i den här diskussionen. Så jag försöker ändå vara empatisk och vara stöttande. Det har kanske blivit lite mer ditåt jag har gått i mitt tankesätt. Och att försöka se till att så många som möjligt får kunskapen på ett sätt som blir lättförståeligt.
Mm.
Vare sig du är ung eller gammal.
Mm-hmm.
Jag såg på det här klimatmötet i Dubai, så såg jag aktivister som gick omkring med t-skjortor som det stod Stubborn Climate Activist på.
Okay.
Nej, förlåt, Stubborn Climate Optimist.
Man
får inte förlora hoppet. Men alltså det här som du säger, Joel, om att nå ut så att folk förstår, alltså hur jobbar man på en organisation med sådana saker? Jag känner i alla fall när man jobbar med klimatjournalistik att man lätt når de där som redan är frälsta, så att säga. Och man borde ju nå ut till de som inte
behöver
vet så mycket.
Det.
Ja, behöver det eller inte är så insatta, så borde man nå ut med den där informationen. Men hur ska man göra det? Hur jobbar ni med det här?
Vi jobbar ju genom sociala medier och sen genom insändare och utlåtanden.
Mm.
Vi har ju vår tidning Finlands Natur som vi når ut med, och sen också naturskolorna. Men att jag tror här, det här är ett fokus som jag funderar väldigt mycket på, att hur ska vi kunna nå ut till fler? Hur gör vi kopplingarna lättare? För det märker jag också sen, alltså, nu är det länge sedan jag gick ut grundskolan som ett exempel, och hur skapar vi den här kopplingen nu? Det här är kanske jobb som vi måste titta på nu framöver. Att hur skapar vi den här kopplingen så att man även gärna vill lära sig om de här frågorna i vuxen ålder.
Mm.
Att där ser jag nu att det är viktigt att hitta kopplingar. Men någonting som jag också tittar på och som vi kanske har missat lite i som miljöorganisationer är, hur skapas de här jobben så att vi skapar, alltså, vilka jobb finns det för att minska naturförlusten? Vilka jobb finns det för att till exempel, ja, vad ska man säga? Vilka jobb finns det för att öka biologisk mångfald? Eller vilka jobb finns det för att minska klimatförändringen?
Mm.
Här ser jag kanske att vi, det vet jag från, om jag tar mitt eget, mig själv som exempel, att jag har länge tittat på lösningarna på olika sätt, i hur de ska göras, och det ser vi i forskningsrapporterna också. Men sen finns det väldigt få praktiska exempel.
Mm.
Och det här tror jag blir väldigt viktigt nu att titta på, att okej, de här sakerna måste vi verkligen satsa fullt ut på, så att du ska kunna, även som jag gjorde den här omställningen, att verkligen börja jobba med det hands-on.
Mm.
Att hur skapar vi de möjligheterna? Det tror jag blir väldigt viktigt nu, för att man kan göra kopplingen och läsa forskning, och forskare behövs också. Men det behövs också de som är på marken och gör det här jobbet för att stärka våra ekosystem.
Nu talar ju regeringen jättemycket om att den gröna, den hållbara omställningen ska skapa tillväxt och arbetsplatser och starkare ekonomi i Finland. Men du tänker kanske inte nu på den sortens jobb, utan mera liksom påverkningsmöjligheter, eller?
Alltså jag tänker också på det, men där kan man, jag skulle vilja särskilja dem lite till att vi har, dels har vi en teknologisk omställning, men dels har vi också en ekosystems- och ekologisk omställning som vi måste börja göra, kring hur vi använder våra resurser på ett bra sätt, men också kring hur man kan skapa mer natur på olika sätt. Vi har till exempel den här lagstiftningen som kom på europeisk nivå, Nature Restoration Law. Hur ska vi implementera den? Och vilka arbetsplatser har vi som vi kan skapa inom dem? För att det måste man också se på, som man kanske emellanåt lite glömmer bort i de här diskussionerna, med att om vi skapar lagstiftning kring att skydda natur till exempel, så ser man oftast på problematiken kring det. Man ser inte på möjligheterna kring att det här skapar jobb för framtiden samtidigt i hur man vårdar och tar hand om naturen.
Mm.
Jag har lekt lite med tanken om att framtidens arbete så handlar om att vara planetskötare.
Ja, okej. Okay. Ja.
Men då är frågan, hur skapar man då det jobbet och hur ser det jobbet ut? Det vet jag inte riktigt ännu.
Apropå att nå ut, du nämnde Greta Thunberg som ju blev en bra sån här person att fronta då miljörörelsen, mycket för de unga och sådär. Här i Finland har vi, Elokapina har ju varit lite en sån här som gör de här liksom konkreta aktionerna, stoppa trafiken och lite sådana här old school grejer. Mm. Vad tänker du, Joel, om Elokapinas sätt att försöka uppmärksamma oss på miljö och klimat?
Jag tycker det skapar synlighet. Emellanåt är det kanske inte så omtyckt heller bland allmänheten. Jag gillar grejen för att det ändå är ett vis, alltså det är ett sätt att visa att demokratin fungerar, att man har rätt att uttrycka sina åsikter. Och jag vet själv att tidigare under våren, för sommaren, så fastnade jag i trafiken på grund av det. Och jag tänkte okej, nu är det en demonstration. Och så tänkte jag, så började jag nästan fundera lite att man kan se det som att om jag skulle ha varit stressad skulle det kanske ha varit ett problem, skulle jag säga. Men någonting som jag ska ha blivit lite stressad av. Men sen tänkte jag igen att det finns så många andra faktorer i samhället som också skapar stress. Och det här är ändå bara en liten del av min dag. Och ska vi säga, rätten att uttrycka sin åsikt är starkare än det, än min obekvämlighet i den här situationen.
Mm.
Och de för fram ett så viktigt budskap på ett ganska enkelt sätt, och vi får komma ihåg att det här är fredliga demonstrationer. Vilket gör att det skadar ingen i det här på det här sättet, utan det skapar lite obekvämlighet. Det de visar på samtidigt med det här är att det skapar viss obekvämlighet, men om inte vi tar itu med den här obekvämligheten nu så kommer vi att stå inför väldigt mycket obekvämlighet längre fram, vilket vi redan nu har inlåst i vår planet, att det kommer att komma.
Mm. Jag funderar, man ser så ofta kring just det, och kaffena ser man de här konfliktrubrikerna med någon bilist som har fastnat i trafikstockningen och är arg, och sen liksom det blir en sån här klickmagnet på grund av den där konflikten som på något sätt finns i den där rubriken. Men tittar man på just så här enkäter som görs i Finland, WWF gjorde en inför EU-valet där 74% svarade att de är oroliga för klimatuppvärmningen och 75% var oroliga för förlusten av naturens mångfald. Alltså, så det här är ju saker som folk är oroliga för. Det har också gjorts, den här tankesmedjan E2 har gjort undersökningar om vad folk är rädda för, och därefter efter liksom internationella konflikter och de närståendes liksom hälsa och välmående så kommer klimatfrågan på tredje plats, klimatuppvärmningen. Så den här konflikten är liksom lite så här en sak vi journalister på något sätt håller fast vid, att det är spännande när det finns en konflikt och någon är för och någon är emot någonting.
Vi fokuserar på trafikstockningen medan elokapen. Varför fokuserar vi journalister på trafikstockningen?
Det ligger lite i journalistikens natur förstås att fokusera på konflikter, att det finns någon som är för och någon som är emot. Men när det kommer till just klimatfrågor så är ju jättemånga finländare oroliga för både klimatuppvärmningen och naturens tillstånd. Mm. Folk bryr sig om hur Östersjön mår. Folk bryr sig om hur skogen mår. Men det här tycker jag inte riktigt att det blir kvar klart i den här rapporteringen. Mm. Sen undrar jag lite, jag vet inte vad Joel du tycker, att kommer det här elokapina har ju lite olika budskap vid olika demonstrationer. Det ordnades också en stor klimatdemonstration inför EU-valet som väl natur och miljö, visst var ni med och ordnade den här Lisa Äntämera mera ljud. Men att vad är liksom, hur viktiga blir sådana här demonstrationer i ett sådant här läge när man liksom når de fram? Vad är betydelsen av dem?
Med tanke på synlighet så når de ju fram, och det är ju meningen också att det ska skapa debatt i samhället. Så att det är ju en konflikt som sker som skapar debatt, vilket lyfter upp frågan på agendan och diskussionerna i samhället. Så det är ju väldigt viktigt att det görs, och i och med att man fokuserar på olika områden så får man en bredd i frågorna. Och jag skulle vilja hoppa tillbaka lite i diskussionen kring obekvämlighet, som vi också måste komma ihåg när det kommer till de som ställer sig och som demonstrerar och är klimataktivister. De sätter sig också i en väldigt obekväm situation. Jag vet själv att när jag börjar mitt jobb med att jobba med miljöfrågor så får man alltid ställa sig i obekväma situationer som man kanske inte är van vid, när man försöker göra sitt bästa för att skapa en förändring och försöka göra bra för vår planet. Men det är också en form av, vad ska man säga, jag nämnde empati tidigare, men det är också en form av medmänsklighet. Man vill ju, när man hamnar i den här, när man börjar komma in och jobba med de här frågorna, så ser man ju att det här kan skapa otrolig skada och otroligt lidande för så många människor. Och det är en form av hjälp samtidigt att man gör de här obekväma, man sätter sig i de här obekväma situationerna för att visa budskapet, för att också hjälpa andra samtidigt.
Att man liksom ställer sig i obekväma situationer för ett större allmän god sak liksom.
Ja, åtminstone har det varit mitt perspektiv på att jobba med de frågor som jag jobbar med. Mm.
Men är det det som hjälper att jag tycker många klimataktivister eller aktivister för vad som helst eller sådana som arbetar för någon tredje sektorns organisationer eller så här, att man jag menar det är ju ett tungt jobb som man sällan blir väldigt rik på eller så här, att är det det som gör att man orkar fortsätta, att man har det där målet på något sätt, att man arbetar för en god sak
och man förväntar sig inga tack så att säga.
Du får nog tack emellanåt.
Ja, okej.
Ja, det ska jag säga. Jag tror att det är en del av målet att man jobbar för en god sak. Det blir ju en... Nu går jag kanske in i en mer filosofisk diskussion här. Klart. Men det är också ett sätt att hitta en mening i livet på ett sätt. Och också att jobba för en större sak än en själv. Vilket också politik kan vara, men också sjukvård, utbildning och pedagogik och ska vi säga annat som finns som stöd i samhället för andra medborgare eller personer i ens närhet.
Det finns ju undersökningar på det där också, att sådana som faktiskt aktiverar sig i någon organisation eller går på någon demonstration eller sådant här, liksom får hjälp med sin klimatångest också.
Ja, ja just det. Man gör någonting. Ja. Joel, hur skulle du beskriva Finlands miljöpolitik just nu?
Den verkar bra, men jag skulle vilja se mer implementering och att man verkligen håller vad man lovar och säger.
Vad verkar bra, tycker du?
Det ser bra ut, ska vi säga, i vad man säger. Men sen ser man att lagstiftningen kanske inte hänger med där. Och man tar i det här helhetsgreppet som behövs för att just gå stegen dit. Alltså ta de steg som vi behöver ta nu för att komma till vårt mål som vi ska ha senare. Mm. Att det blir väldigt kortsiktiga beslut just nu igen, vilket gör att de långsiktiga målen blir svåra att uppfylla. Vi skulle behöva röra oss i en mycket snabbare takt när det kommer till att göra omställning, vare sig både teknologisk men också genom att stärka den biologiska mångfalden. Det som man kanske inte ser i alla läger är den här möjligheten och den kunskap som finns i Finland till att verkligen göra det som krävs. Mm. Det kanske har hamnat lite åt sidan.
Vi har liksom ambitiösa klimatmål, men sen de där konkreta åtgärderna på något sätt dröjer alldeles för länge ännu. Jag tycker det är intressant nu också när man lyssnar på regeringen hur de har börjat odla det här, att det finns liksom höger klimatpolitik och så finns det vänster klimatpolitik.
Ah, okay.
Att de ser liksom att, och de håller fast, alltså både statsminister Petteri Orpo och klimatminister Kai Mykkänen, båda från Samlingspartiet, håller fast vid att Finland inte har övergett sina klimatmål. Finland och EU ska nå sina klimatmål. Men sen när man ser på vad som görs så får de ständigt kritik liksom från miljöorganisationer och experter för att de inte gör tillräckligt. Mm. Det är nog hemskt dubbla budskap.
Och vad skulle vara alltså höger klimatpolitik och vänster klimatpolitik?
Att man har en stark tilltro till att teknologi ska lösa det. Okay. Det. Att man satsar på de här stora, på att minska liksom utsläppen från energisektorn och industrin. Mm. Och då behöver man inte göra lika mycket bland... Vet du, privatpersoner ska inte behöva minska på sin konsumtion. Och så här, som det är ju det budskapet är mycket starkare från vänsterhåll.
Mm. Och du nämnde Dubai, Marianne. Alltså, de här klimatmötena kommer ju och går. Men vad händer egentligen? Vad har hänt sedan Dubai? Du var där, du följde med vad som beslutades. Vad har det lett till?
De här besluten på de här klimatmötena påverkar ju rent konkret hur till exempel EU lägger upp sina klimatmål, vilket påverkar hur Finlands klimatmål ser ut. Att det för liksom världen i den riktningen. Men nu, jag menar, hur mycket det än var tal om fossila bränslen då, att vi måste ta den frågan på allvar, att faktiskt minska på användningen av fossila bränslen. Så samtidigt står det demonstranter och ropar att regeringen borde sluta betala stöd till fossila bränslen och så här. Det rör på sig förstås långsamt när det finns ett stort beroende i samhället. Inte lika stort i Finland som i resten av Europa, men ändå. Nu är det kanske det som är frustrerande med klimatfrågan också, att det är på något sätt ett långsamt händelseförlopp. Man ser de konkreta följderna ganska många år efter att orsaken har uppstått och så vidare. Det är liksom svårt att rapportera om dramatiska följder utom när det kommer till så här extremväder och sånt.
Ja, just det.
Det är en långsam process. Mm. Men tycker du, Joel, hur mycket jobbar ni med att liksom verkligen nå beslutsfattare jämfört med att påverka liksom allmän opinion i de här frågorna?
Vi jobbar nog ganska 50-50. Vi sitter i många arbetsgrupper till exempel och gör mycket utlåtanden också och skriver remissvar.
Just det.
Att det är kanske den interna delen av miljöarbetet som man inte ser i lika stor utsträckning utåt.
Mm.
Och där är vi väldigt aktiva på många olika sätt. Och kanske vårt främsta mål inom natur och miljö är att också ta naturen i beaktande. För att det tycker jag saknar lite i klimat och miljö och biologisk mångfald diskussionerna, att kopplingen inte görs mellan dem.
Mm.
Och de är djupt sammanlänkade i varann. Och då kan vi också diskutera till exempel resursförbrukning på olika sätt. Vare sig det är fossila bränslen, är det skog, är det gruvindustri. Allting kräver någon form av resurser.
Mm.
Och just att då kan det vara att man egentligen titta mycket på tekniken men inte av den biologiska mångfalden i beaktande.
Mm.
Och här skulle jag vilja se ett mycket, mycket större diskussioner. Man kallar det emellan att man jobbar i silon. Och de här silorna så jobbar kanske bara inom specifikt sitt område när det skulle behövas ett samarbete över de här silogränserna så att man förstår hur saker och ting hänger ihop och om jag påverkar eller gör en handling inom den här silon, hur påverkar det nästa silo? Att där tycker jag att det ska vara viktigt att ha en större debatt också för att förstå helheten.
Hur känns det när du jobbar med de här sakerna liksom år ut och år in? Tycker du själv, har du den där känslan att vi kommer att fixa det här? Orkar du vara envis optimist?
Lång suck.
Ja. Ja. Alltså, jag vet inte längre. Mycket fokus kommer att sättas nu på att titta på resiliens egentligen. Jag är förstås optimist, men jag är också realist. Och jag ser nog lite mörka moln på horisonten, kan jag säga. Man kanske inte vill höra det, men det finns mycket faktorer att ta i beaktande. Om vi ser någonting positivt i det hela, är att det är otroligt intressant att följa det på ett sätt och att det finns så många som jobbar med det här och forskningen går så snabbt framåt. Lösningar som tas fram nu så är otroligt intressanta, men samtidigt så märker man när man tittar på det här fältet att det är så otroligt lite vi vet ännu. Mm. Jag måste svara, jag vet inte.
Men vad säger du då att unga människor som, om man nu ska anta att det är viktigt att folk orkar demonstrera också och engagera sig, vad säger man att en ung människa som känner den här hopplösheten?
Fortsätt kämpa. Det är ändå, med tanke på det jag nämnde tidigare, det finns så många människor som tittar på lösningar. Och det finns så mycket kunskap att samla in. Att det måste göras på ett eller annat sätt. Och det är de unga som kommer att göra det. Och vi som nu är äldre, så vi försöker göra allt i vår makt för att staka en väg så att det här ska vara möjligt att genomföra. När det ska genomföras, vilket redan ska ha påbörjats för länge sedan.
Mm.
Och att även om jag kanske inte fick den delen i min ungdom, så är det det som jag och många runt omkring mig och alla mina kollegor jag jobbar med måste se till att ge möjlighet till för de som är unga idag.
Tusen tack, Joel Lindholm, för att du var med i Politiken.
Tack, det var väldigt trevligt.